Podplay. Regnet faller lätt över havet utanför Trinidad och Tobago i Karibien. Under havsytan letar sig några dykare fram i det mörka vattnet, guidade av ljuset från pannlamporna. Plötsligt når de ett långt, cylinderformat objekt. Ett rör som sträcker sig längs havsbottnen så långt de kan se. Dykarna befinner sig 16 meter under vattenytan och röret är smalare än en meter i diameter. Uppdraget känns hopplöst, men de måste ändå försöka. En av dykarna sträcker fram sin knutna hand och knackar på rörets hårda vägg. Sen väntar de i tystnad tills de hör något. En till knackning. Men den här gången kommer ljudet inifrån röret.
Inside it was like an unbelievable nightmare. Your eyes burning, your throat burning, your ears ringing. You're pitch black, you can't see nothing.
Come on, all of you, let's figure out. We gotta go, we gotta start moving.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om dykolyckan i Karibien. Om när fem män fastnade i ett rör på havets botten. Christopher Chris Budrum vaknar 4 på morgonen, fredagen den 25 februari 2022. Han startar sin morgon precis som vanligt, ber sin morgonbön, tränar och äter frukost. Vid 5:30 anländer han till oljeraffinaderiet utanför Pointe Pierre i Trinidad och Tobago. Där möter han upp sina 4 kollegor och tillsammans gör de sig redo för ännu en arbetsdag. Chris och hans 4 kollegor Faisal Kurban, Kasim Ali Jr., Yusuf Henry och Rishi Nagasar ska utföra underhåll på en undervattensledning som löper längs havsbotten. Ledningen är ett långt, U-format rör som leder olja mellan 2 plattformar som kallas Berth 5 och Berth 6. Dykning i öppet vatten är alltid ett farligt jobb. Ett enda misstag kan vara skillnaden mellan liv och död. Men Chris och hans kollegor är erfarna och känner sig redo för uppdraget. Delen av röret de ska reparera används inte för tillfället, vilket minimerar risken för olyckor. Dykarna har dessutom haft genomgångar där de planerat och förberett sig noga. Detta ska kunna gå på rutin. För att komma åt röret vid plattformen Berth 6 använder dykarna ett så kallat undervattenshabitat. Alltså en specialiserad tryckkammare där vatten trycks ut och ersätts med luft. På så sätt får dykarna en torr arbetsyta och bättre tillgång till röret. För kammaren är placerad ovanpå röret de ska arbeta med, ungefär 7 meter under havsytan. Och röret sticker upp på golvet på den kubformade kammaren. När dykarna tagit sig in i kammaren plockar de av sig sin dykutrustning och förbereder sina verktyg. Till en början flyter allt på precis som planerat. Men det finns en sak som männen inte har fått veta. 2 veckor tidigare installerade ägarna av raffinaderiet, Paria Fuel Trading Company, en uppblåsbar plugg inuti röret. Den har satts dit för att förhindra olja från att läcka ut och förorena vattnet runt omkring. Att använda såna här pluggar är ganska standard, men inte helt ofarligt. Det krävs noggrann planering, och när de väl installerats måste de kontrolleras regelbundet. Det dykarna inte vet är att röret direkt under pluggen har tömts på olja och bildat ett slags vakuum. Pluggen är nu det enda som separerar det höga trycket inuti kammaren från det mycket låga tryck som bildats i den tomma delen av röret. Minsta lilla förändring mellan dessa 2 trycknivåer kommer att innebära en mycket farlig, troligtvis dödlig situation. Dykarna vet att pluggen sitter där, men har ingen aning om det farligt höga trycket. Och nu börjar de lossa på ventilen som håller pluggen på plats. I samma ögonblick som pluggen släpper forsar havsvatten in i tryckkammaren med enorm fart. Allt sugs ner i röret. Luft, vatten, utrustning, verktyg och de fem dykarna. Innan de ens har hunnit uppfatta vad som har hänt slängs deras kroppar fram och tillbaka mot rörets väggar. De kan inte andas, för i det svarta mörkret är de omgivna av havsvatten blandat med giftig råolja. Och det verkar aldrig ta slut. I 1,5 minut kastas Chris, Faisal, Kasim, Yusuf och Rishi omkring som trastockor inuti röret innan de till slut stannar. Och mirakulöst nog kan de andas. ...36-åriga Chris kippar efter luft. Lukten av frän olja sticker i lungorna och hela kroppen ömmar. Hans vänstra arm är skadad och han har svårt att luta sig mot den. Röret han befinner sig i är bara 75 cm i diameter och det går inte att sitta upprätt. Han ser ingenting, men till sin lättnad hör han sina kollegors röster.
Yeah.
De är alla skadade med blåmärken, skärsår, lämmar och led och brutna ben. Paniken stiger. Hur ska någon kunna hitta dem här? Chris och hans kollegor har hamnat i en luftficka. Röret som ligger längs havsbottnen buktar nämligen upp lite grann på mitten. Och det är där de har hamnat nu. Men på båda sidor om den här luftfickan är röret fyllt av vatten. Dykarna vet inte heller hur långt ifrån öppningen vid plattformen Berth 6 de är. Eller vilket håll som leder ut. En riktning leder till en säker död. För vid den andra plattformen, Berth 5, sitter ännu en plugg som de inte kan ta sig förbi. Om de ska ta sig ut måste de alltså tillbaka åt samma håll de kom ifrån. Dykarna bestämmer sig för att ta risken. Det kan dröja innan någon på ovansidan inser vad som har hänt. Och ännu längre innan de i så fall skickar hjälp. Chris och hans kollegor har helt enkelt inget val. Luften i röret är förorenad av olja, vilket gör dem snurriga och illamående. Frågan blir nu vilket håll de ska välja. Chris är säker på att han söks ner i röret med huvudet före, så han vill att de ska backa. Men tre av hans kollegor är övertygade om att de åkte med fötterna först. När de fem utmattade männen kommit överens om en riktning de ska simma, börjar de långsamt hasa sig mot vad de hoppas är plattformen Berth 6. Oljerester och slam på rörets golv gör det svårt att ta sig framåt och deras ansträngda andetag ekar mot de hårda väggarna. Men så kommer en liten ljusning. Chris, som är först i ledet, stöter på någonting i mörkret. Han känner efter med händerna och kan knappt tro att det är sant. En syretank. Den måste ha sugts ner i röret samtidigt som dykarna. Han och kollegorna börjar skicka tanken mellan sig för att kunna ta små, korta nypor ren luft. Men snart står de inför ett annat problem. Röret börjar slutta neråt och Chris märker hur vattennivån blir högre och högre. Snart har han vatten upp till armbågarna. Till slut är det bara 15 cm kvar mellan hans näsa och rörets vägg ovanför. Men så plötsligt stöter han i någonting igen. En andra syretank. Chris förstår att de inte kan fortsätta så här. Hans kollegor är svårt skadade och snart kommer de att behöva simma. Han inser att han måste fortsätta vidare, själv, och försöka hämta hjälp. Utrustad med en av syretankarna tar Chris ett djupt andetag och simmar ner i den helt vattenfyllda delen av röret. Han har ingen aning om hur mycket syre som finns i tanken, hur långt det är kvar eller om han ens är på väg i rätt riktning. Hjärtat hamrar i bröstet och lungorna värker. Då och då för Chris syretanken till munnen för att ta ett andetag. Sen simmar han vidare. Rädslan börjar sjunka in. Han är fast 16 meter under havsytan i ett kladdigt, smalt oljerör. Och han vet inte om han kommer att orka hela vägen. Men snart får han något mer akut att tänka på. För nu händer ingenting när han för syretanken mot munnen. Syret är slut. Med sina sista krafter tar Chris ytterligare några simtag. Hela bröstet värker och skriker efter luft. Men sen plötsligt, som en skänk från ovan, hittar han ytterligare en syretank. Desperat för han den mot ansiktet. Han får också i sig lite olja som har fastnat från rörets botten. Men hans liv är räddat för stunden och han kan simma vidare. Till slut når han ännu en luftficka och kan för första gången på flera minuter andas utan syretanken. Det sticker i lungorna och han blir yr och illamående av den fräna doften. Men han är tacksam för andetaget. Han vet fortfarande inte hur långt det är kvar till rörets öppning eller om syret kommer att räcka hela vägen. Men som av ett mirakel hittar han faktiskt ännu en syretank i luftfickan och hoppet väcks igen. Kanske ska han ändå kunna klara av det här. Då plötsligt hör Chris någonting bakom sig. Det är Faisal, en av de andra dykarna. Han bär på den första syretanken som de hittat, men nu börjar den också ta slut. Han ber Chris om att få vila en stund, men Chris vill fortsätta. Han måste hämta hjälp. Vägen upp till plattformen, där allt började för mer än 2 timmar sedan, och det ligger precis på andra sidan nästa vattenfyllda del av röret. Han lämnar en av syretankarna hos sin kollega Faisal som stannar för att vila. Chris tar med sig den andra och dyker återigen ner i det oljiga vattnet. Snart kommer det att visa sig om de har simmat åt rätt håll eller mot en säker död. Chris behöver bara simma 10-20 meter innan han krockar med något. Det är rörväggen som gör en 90-gradig sväng rakt upp mot vattenytan. Chris följer svängen och simmar uppåt. Det är nu det gäller. Antingen möts han av en plugg vid plattformen Berth 5 och då kommer han att drunkna här tillsammans med sina 4 kollegor längre ner i röret. Eller så kommer han till tryckkammaren vid Berth 6 där allting började. Chris fortsätter att simma uppåt tills han når vattenytan. Det finns ingen plugg. Han har överlevt. Men i rörets ände möts han bara av en tom, mörk tryckkammare. För trots att det känns som evigheter sedan olyckan är ingen där för att hjälpa honom. Och det är inte någon har märkt att de inte kommit tillbaka vid det här laget. Och det blir värre. Vattennivån i röret är för låg, så han når knappt upp till kanten. Hur mycket han än försöker häva sig upp, utmattad och skadad, så når han inte upp. Han släpper ifrån sig syretanken. Den är fortfarande inte helt tom. Och han hoppas att den ska hamna hos Faisal, som fortfarande är fast längre ner. Sen tar han ett grepp om en kedja som är fäst i rörets vägg och ber. Tiden går plågsamt sakta. Varenda muskel i kroppen värker. Ögonen och lungorna svider av oljan. Och armen, som man tror är rulled, bultar av smärta. Ändå bankar han på rörets vägg med all sin kraft. Någon måste ju höra honom. Hans vänner behöver hjälp nu. Så plötsligt hör han ett bankande tillbaka. Sen dyker ett ljus upp i den mörka tryckkammaren. Någon har hört honom. Personen som hittat Chris ropar på hjälp. Och sen lyfter man upp den utmattade dykaren ur röret och upp på plattformen. Klockan har hunnit bli 6 på kvällen och nu har nästan 3 timmar gått sedan de 5 dykarna söks ner i röret. Chris är chockad och skadad, men han lever. Han berättar att hans vänner fortfarande sitter fast där nere och att de behöver hjälp. De har knappt något syre och några av dem är svårt skadade. Men reaktionen blir inte alls som han väntat sig. Istället möts han av skeptiska och medlidande ansikten. Räddarna tror inte att kollegorna fortfarande lever. Det är ett tillräckligt stort mirakel att Chris tagit sig ut. Och han var ju dessutom mindre skadad och hade tillgång till fler syrtanker. Men till slut lyckas han övertala dem. De måste i alla fall undersöka om det Chris säger stämmer. En grupp dykare tar på sig utrustning och tar sig ner till utsidan av det långa röret. De börjar knacka för att lokalisera var de överlevande männen i så fall befinner sig. Och till deras förvåning är det någon som knackar tillbaks. Nu väcks hoppet. I det här laget har det kommit fler dykare som vill hjälpa till. Men så plötsligt sätts allt på paus. Raffinaderiets ägare har fattat ett beslut. Ingen mer får dyka ner. De har istället bestämt för att gå mer försiktigt fram så att inga fler skadas och fastnar nere i det trånga röret. Det hela drar ut på tiden. Tid som de 4 männen nere i mörkret inte har. Klockan 8 på kvällen hörs återigen knackningar inifrån röret på havets botten. Då har det gått 5 timmar sedan olyckan. Men ägarna på oljebolaget är inte övertygade om att det är dykarna man hör. Ljuden kan lika gärna ha skapats av luftfickor där nere. Fler dykare anländer till platsen, redo med utrustning och villiga att riskera sina liv. Men svaret är fortfarande nej. Den överlevande dykaren Chris har vid det här laget förts till sjukhus och följer den knappa uppdateringen därifrån. Han kan inte ta in att ingen får dyka ner till hans kollegor. Klockan 2:30 på lördagsmorgonen, nästan 12 timmar efter olyckan, hörs återigen knackningar inifrån röret. Men klockan 6 på kvällen samma dag meddelar oljebolaget att de inte längre räknar med att kunna rädda de 4 männen. Utan fokus ligger nu på att hämta upp deras kroppar. Minuterna blir till timmar och timmar blir till dagar. Måndagen den 28 februari, 3 dagar efter olyckan, hämtas Faisal Kurban, Kasim Ali Junior och Yusuf Henrys kroppar upp i röret. Det dröjer ytterligare 3 dagar innan Rishi Nagasars kropp hämtas upp. Under obduktionerna blir det tydligt att alla har levt åtminstone till lördagsmorgonen när de sista knackningarna hördes. En av männen tros ha överlevt ända till måndagen, alltså i 3 hela dagar.
Managers of a state-owned fuel trading company in Trinidad and Tobago are facing 15 charges linked to the death.
Hela världen frågar sig hur oljebolaget kunde låta dykarna dö medan de bara tittade på. En undersökningskommission sätts in för att reda ut hur det här kunnat hända. I slutet av 2023, nästan 2 år senare, meddelar kommissionen att oljebolaget inte haft någon räddningsplan för nödsituationer och olyckshändelser. Och att inga ordentliga försök till räddning har gjorts. Men ägarna försvarar sig med att de inte haft några lagliga skyldigheter att rädda dykarna. Under utredningen förhörs den överlevande dykaren Chris. Med skakig röst berättar han hur han kämpat för att få hjälp till sina vänner och om hopplösheten när ingen lyssnade. Kommissionen fördömer oljebolagets handlande, eller snarare brist på handlande. Och i september 2024 väcks åtal mot oljebolaget och företaget som dykarna jobbade för. När den här podcasten produceras våren 2026 har ännu ingen dömts. I januari 2026 tilldelar staten dykaren Chris en ersättning på motsvarande 1,3 miljoner svenska kronor för lidandet han har behövt gå igenom. Även en av de avlidna männens familjer får samma ersättning och familjerna till de resterande tre väntas tilldelas samma belopp. Chris Budrum tampas fortfarande med posttraumatisk stress och mardrömmar om trånga, mörka utrymmen. Han återvänder aldrig till dykandet. Du har lyssnat på Kod Katastrof om dykolyckan i Karibien med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Adelina Tim. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman. Och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av